Det här är Linus på baslinjen, en podcast om och för svensk tennis. Då är det dags för ett helt nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast. Och idag har jag med mig Sveriges näst högst rankade dubbelspelare, Filip Bergevi, rankad 162 i världen i dubbel och som gjorde Davis Cup-debut i september i år. Det kommer vi prata om i det här avsnittet. Filip har i strax över ett år valt att göra en satsning helt på dubbelspelet efter att ha nått den högsta ranking i singel på 568 i världen. Han var tidigare en lovande junior, 34 i världen, innan han valde att börja på college på University of California. I det här avsnittet så pratar vi om hans bakgrund på college i USA och hur han ser tillbaka på det beslutet, vilken hjälp han fick åren efter college. Vi pratar om det här beslutet att satsa på dubbeln och hur han förändrat sina träningsrutiner därefter. Vi pratar om hur han strukturerade upp sin satsning när klättringen på rankinglistorna började i dubbelgrenen. Vi pratar ju som sagt om Davis Cup-debuten, ekonomin och hur han går runt på sin tennis. Vi pratar om hans tennisnätverk i Malmö och en del om seriespel. Vill ni stötta podden får ni gärna göra det genom Patreon eller Swish. Ni hittar länkarna i avsnittsbeskrivningen. Nu kör vi dagens avsnitt, Filip Bergevi. Och det här avsnittet går också att se via video om ni tittar via Spotify. Då har jag den stora glädjen att få hälsa Filip Bergevi. Välkommen till podcasten.
Tack, tack.
Filip, vi ska börja lite bak i tiden. Du gick på tennisgymnasier i Sverige. Du gick ett år i Lidköping, två år i Båstad och sen så tog du vägen via college i USA. Kan du berätta lite om de här åren i USA och vad de har gett dig som tennisspelare?
Ja, men alltså från första början så var det väl lite så här, det var lite tveksamt från första början att jag faktiskt skulle åka till college. Under juniortiden så gjorde jag ganska bra resultat och satsade rätt hårt på ITF-touren. Jag tror jag rankade runt 35 kanske som högst och spelade alla Grand Slam och lyckades även ta ATP-poäng och jag tror jag rankade runt 1000-strecket kanske när jag gick ut gymnasiet i Båstad. Så det var faktiskt, jag var lite kluven till om jag faktiskt skulle åka eller inte.
Mm-hmm. Men vad var det som fällde avgörandet?
Men det var väl lite, eller dels hade vi också Fidde, var landslagstränare då på den tiden. Och vi var ett rätt stort gäng som reste runt på Futures 15 000 och 25 000. Jag kände väl att jag inte riktigt var mogen för att kanske ta det här sista steget och kanske på 1-2 år bli rankad, ja men kanske topp 200 och ta mig in på Challengers. Så jag kände nog att jag behövde något år till att mogna. Och sen kände jag också att chansen jag har att gå på college, det är ju nu. Jag kan inte vänta liksom 2 år, satsa och sen ångra mig. Nej. Så det är bättre att testa först och sen om jag inte hade trivs då, i så fall finns ju det alltid kvar som jag hade hemma, tänkte jag.
Mm, just det. Behöver man, tror du, om man ska gå proffs efter gymnasiet, behöver man kunna nå liksom Grand Slam på, du sa, 1-2 år? Är det så snabba ryck det behöver vara?
Men jag tror att det är väldigt, det är nog upp, beroende på vad du har för ekonomi skulle jag säga. För det är ganska ekonomiskt krävande att ge sig direkt ut på touren och lägga liksom 30 veckor utomlands. Och då om det är lite motgångar direkt och man inte känner att man får flyt så blir det kanske lätt att man tappar hoppet lite grann. Och även att man inte får ihop det finansiellt.
Just det, just det. Du började på University of California. Hur var de åren?
Ja, men det var speciellt, men väldigt lärorikt tycker jag. Det var mycket nytt när jag kom dit. Jag var van vid, tyckte jag, när jag gick på Båstad så tränade vi väldigt mycket och ganska lite skola. förhållandevis. Så jag var van vid rätt stor träningsdos. Vi spelade nog 4 timmar tennis om dagen och fys på det. Men när jag kom till Berkeley så märkte jag ganska snabbt att studierna var lite mer än vad jag hade förväntat mig. Jag valde också en av de tuffaste skolorna, kanske i USA, när det kommer till det akademiska. Så det var rätt många fler timmar i skolbänken än vad jag var van vid, vilket också gjorde att jag inte kunde hålla uppe samma träningsdos riktigt som jag hade gjort i Båstad. Och det var kanske den stora skillnaden när jag väl kom till college. Att jag blev lite så, fan, jag tyckte inte jag fick tillräckligt med träning lite i början. Och jag hade lite svårt med studietekniken kanske. Så jag var faktiskt, efter första halvåret så var jag så, fan, jag tror jag kommer, jag sa det till André, jag gick tillsammans med André Göransson. Och när vi satt på planet på vägen hem, kom jag ihåg att jag tänkte att jag kommer köra våren också. Och sen liksom efter första året så, då kommer jag åka tillbaka och satsa hemma, sa jag till honom.
Okej, men det blev inte så.
Nej, det ändrades rätt mycket sen på våren, för då drar ju alla lagmatcher igång. Och jag tyckte vi fick helt annan team spirit och det var mer go från tränarna och fokuset las mer på tennisen. På hösten är det lite mer fokus akademiskt, att man ska göra lite mer credits för att göra klart skolan. Men på våren var det verkligen tennisfokus och jag, mycket fler matcher. Den upplevelsen gillar jag verkligen. Och det var väl det som gjorde också att jag ville stanna och att jag gick alla 4 åren sen till sist.
Ja, just det. Berätta då, vad betyder det för dig som tennisspelare? Vad utvecklade du där på under de åren på college?
Ja, men jag tror mentaliteten mycket, att man verkligen, ja, men man lärde sig hantera mycket själv tack vare att det var stor press med både skola och tennis. Alltså man vande sig vid ett stort workload som man också sen tog med sig ut på touren, tror jag, när det gäller att all logistik man måste sköta runt omkring och planera träningar och sköta sig själv helt enkelt. Jag tyckte att det var en bra lärdom för att sen kunna vara lite mer mogen i proffstänket, tänker jag. Och sen rent tennismässigt så klart man får ju hjälp av coacher dagligen. Vi hade ju 2 tränare som man har på banan hela tiden, så det är klart man får en coachhjälp som man kanske inte hade haft om man hade kört sitt eget race på hemmaplan. Där de får se alla ens matcher och vara med på alla ens träningar. För när jag efter college har jag ju rest väldigt mycket själv. Och det är ju sedan jag har tränare som ser mina matcher och kan utvärdera och ut efter det liksom utveckla mig som tennisspelare. Så det var väldigt viktigt att få den feedbacken. Ja, men dagligen.
Så du var nöjd med beslutet? Så i efterhand, är du nöjd med beslutet att åka över?
Ja, men det är ändå. Jag ångrar verkligen inte att jag åkte på college. Sen ställer man sig alltid frågan om det var det optimala rent tennismässigt. Men det kan jag inte få svar på riktigt.
Men om du skulle råda andra liksom, som står i samma sits, som var ungefär lika bra, eller som är ungefär lika bra som du var, en bra junior så att säga. Ja. Tror du att det är det optimala att åka över ändå?
Ja, jag tipsar faktiskt alla om att åka dit och som jag tänkte liksom testa. Alltså du kan alltid åka tillbaka och du har alltid kvar samma förutsättningar egentligen på hemmaplan. Även om det är 1 år eller 4 år senare så finns det alltid kvar. För jag tycker absolut inte att du förlorar någonting på att åka dit och testa ett halvår eller ett år. Nej. Så länge du inte kanske har kommit väldigt, väldigt långt redan i din proffskarriär. Och riskerar då kanske att tappa mycket ATP-poäng för att du har försvarat och så här. Men,
just det.
Men sen en annan tweak som har ändrats nu lite är väl att du får ju väldigt många så här wildcards på Challenger-touren om du ligger väldigt högt på ITF.
Ja.
Så ligger du kanske topp 20 eller topp 10 till och med och har chansen att spela Challenger direkt. Så då är det kanske ett litet annat val, för då får du lite frikort som sagt in på touren.
Just det. Ja, jag är med. Att gå liksom, du var en högt rankad och lovande junior då, och åkte över till college. Hur fortsatte du liksom att få hjälp från svensk tennis under åren på college?
Nej, det var väldigt lite kontakt. Alltså jag, Jag tyckte vi hade det väldigt bra med Fidde och Fidde hjälpte oss extremt mycket under de åren och jag tror att vi var fler spelare på topp 1000 än vad vi har varit nu efter det. Det känns som att det är fler och fler som har trillat av och inte liksom vågar ut och satsa längre, men när vi hade det konceptet med att han åkte med oss och vi var ganska stora gäng så kändes det som att det var ganska många som vågade pusha och vågade ligga ute på touren. För man kände att han var också DC-kapten som alla kände väl att de var involverade i kring att kanske kunna bli uttagna och liksom, det var ju målet för alla att kunna vara med i landslaget tror jag. Så ja, nu tappar jag din fråga lite.
Nej, men hur mycket hjälp du fick under de åren och kanske även liksom när du var klar med college och skulle satsa, var du med i racet fortfarande i Sverige då?
Det ändrade, alltså när jag var på college så slutade den satsningen lite sen med Fidde. Ja. Och när jag kom tillbaka sen så hade inte förbundet riktigt den satsningen kvar längre. Så det blir ju väldigt mycket att köra på egen hand sen. Så egentligen efter juniortiden, då jag hade ganska mycket hjälp på förbundet, så från att jag åkte på college och efter så har det varit i princip ingenting.
Vad hade du velat ha för hjälp, liksom, om vi säger efter college-tiden? Vad hade du behövt för stöd då, om du skulle fått önska?
Ja, man ska önska, men såklart att man har ju, ser ju liksom italienarna och liksom fransmännen som har extrema resurser i sina förbund som då kanske får tränare kopplat till sig och får ersättning för att åka resa och spela tävlingar utomlands. Den kapaciteten har vi inte riktigt i svensk tennis, så det förstår jag ju. Men det är ju såklart, det hade man ju helst av allt kunnat tänka sig. Men utifrån svensk tennis så tycker jag väl framförallt att jag hade sett att det var viktigt att man samlade grupper så att man var liksom flera stycken och att man hade någon ledare som i alla fall under ett x antal veckor fanns med ute på tävlingar. Så man blev som ett gäng, för vi är inte så många spelare och jag känner att när vi inte är så många så borde det kunna vara ändå hyfsat lätt att synka folks scheman och att man åker lite som ett team som vi gjorde tillsammans med Fidde. Och jag tror det hade varit det mest givande och även fått fler spelare till att vilja ligga ute. För det krävs rätt mycket planering när man själv ska välja tävlingar och du ska åka själv och boka hotell och bo på singelrum kanske som är dubbelt så dyrt. Men det är så många sådana små detaljer som tillkommer när du får fixa allting själv jämfört med om förbundet då kanske hade hjälpt under 10-15 veckor på ett år och sagt liksom, men de här veckorna kommer vi vara i Turkiet, de här veckorna kommer vi vara i Tyskland på Future, vad som helst. Men det tror jag är en viktig start för spelare att, som är kanske 18-19 eller då som är klara på college, att de har någon form av hjälp ett visst antal veckor under året.
Men är inte ni, eller nu säger ni då, men är inte ni tennisspelare för mycket individualister då? Går det att synka liksom 10-15 veckors scheman så verkligen? Någon vill spela på grus, någon vill spela på hardcourt, någon är i annan världsdel och ja, går det?
Nej, men jag tror det går liksom. Sen är det klart från förbundets sida kanske man måste favorisera lite de som är lite högre rankade. Och i så fall tycker jag liksom att de kanske kan styra lite. Men att det läggs en plan ändå, men låt säga 2 månaders förväg så man vet vilka tävlingar som är planerade. Och då kan man i så fall från förbundets sida gå ut med att men de här tre kommer åka hit och jag kommer åka med dem. Ni är erbjudande att hänga med. Alltså lite mer det här stuket. Man kan inte direkt bjuda in som om det vore ett läger och tacka ja eller nej, men har man en liten grupp som man utgår från och sen bjuder in fler ut efter det, så tror jag att det hade funkat.
Okej.
De som är lite lägre rankade också, jag tror det är viktigare för dem att kunna åka och få hjälp än att åka själv på ett lite mer prioriterat ställe. För så stor skillnad tycker jag inte det är på de olika ställena utomlands ändå.
Nej, jag är med. Det är bra.
Och sen kanske man inte åker på filttävling mitt i grussäsongen liksom. Det är ju lite common sense, tror det var.
Nej, jag hör dig, jag hör dig. Filip, idag nu så du har ju släppt singelspelet helt nu. Du nådde som bäst 568 va, i världen. Det kan ju fortfarande bli bättre om du ger dig på det igen. Men berätta om beslutet att satsa på dubbeln fullt ut.
Ja, men om vi går tillbaka lite så har jag väl. Ja, men jag hade det började egentligen med att jag hade lite skadebekymmer med min höft när jag var egentligen som högst rankad. Jag skadade den faktiskt i Karlskrona. Och hade under en längre tid rätt så mycket problem med den. Och kunde inte riktigt röra mig fullt. Och tack vare att jag inte kunde röra mig fullt så blev det väl att jag presterade bra i dubbeltävlingar. Det var också det som jag kanske var bäst på efter college och har alltid liksom lyckats prestera i dubbel. Men det var väl det som tog mig ifrån singeln lite grann. Sen hade jag en liten sån här under coronan när jag väl fick lite tid att kunna jobba med min fysträning och fick några månader där jag inte spelade tävlingar, så fick jag faktiskt ordning på min höft. Och efter det så gjorde jag ju en gedigen singelsatsning igen.
Ja.
I slutet på 2020 och ja, men 2021, halva 2022. Men jag fick inte riktigt till det. Och dubbelresultaten liksom fortsatte att ticka på. Jag tror att förra sommaren när jag tog beslutet låg jag nog rankad runt 700 i singel och hälften i dubbel, kanske 350 i dubbel. Och jag kände väl någonstans att det var tufft att liksom hela tiden resa runt på de här ITF-erna. Och det gav inte så mycket att vinna dubbeltävlingar längre och allt fokus blev bara kring singel som då kanske inte gick så bra som jag hade förväntat mig.
Nej.
Kände att men fan, jag har ju chansen att spela challenge och jag har inte gett mig den chansen än. Så jag efter Swedish Open förra sommaren så tog jag beslutet att jag ville i alla fall testa och se hur det kändes och åka på lite challenge-tävlingar om jag fick chansen. Det var så det började.
Så var det för att du ville spela högre kategori av tävlingar liksom i grund och botten då?
Ja, förra sommaren när jag tog beslutet så var det framförallt det som övervägde. Och jag märkte ju rätt snabbt att skillnaden på ITF och ATP Challenger är ju, alltså det är extremt stor skillnad i organisation och det var mycket roligare att spela de tävlingarna kände jag. Ganska snabbt.
Berätta mer, på vilket sätt är det stor skillnad i organisationen?
Men det kändes alltid som att man kom till en riktig tävling liksom. På ITF ibland när man är på de här resortställena så är det som att du är som en turist på på ett tennishotell liksom och bara liksom spelar.
Ja.
Där ingen egentligen riktigt bryr sig mer än du själv som bryr dig hur mycket som helst såklart.
Exakt så är det.
Men på Challenger blev det lite mer att du kommer liksom till ett ställe där de har byggt upp för tävling, det är centerkort på plats, alla matcher streamas, folk köper biljetter för att komma dit och kolla. Och sen är det också omringade av spelare som ligger topp 100 och som faktiskt har kommit till en väldigt hög nivå inom tennisen.
Just det. Finns det något du med facit i hand hade kunnat göra annorlunda för att nå ännu högre som singelspelare?
Oh, tuff fråga, men ja, men det är väl kanske just det att jag kände mig ändå ganska ensam när jag reste runt. Alltså, jag fick inte så mycket hjälp och alltså Fair Play har stöttat mig mycket till viss del, men jag har inte haft den här chansen och haft någon tränare som har varit runt och liksom sett mig spela och som jag har kunnat jobba med kontinuerligt. För det kräver ju ändå att du är ute och spelar extremt många veckor på ett år om du ska kunna ge dig chansen och faktiskt ta dig upp på rankingen. Och låt säga man ligger ute 30 veckor och jag har väl haft möjlighet att ha tränare med mig kanske 4-5 veckor. Det blir ändå halva året som du ska vara ute och tävla ensam utan hjälp och jag kände väl att skulle att nå nästa nivå så hade jag nog behövt liksom lite mer hjälp på traven. Jag hade svårt för att liksom göra det helt på egen hand.
Okej. Och det kunde inte Fairplay hjälpa dig med till exempel då?
Nej, alltså de har ju ingen som kan privatsatsa och vi var inte tillräckligt många riktigt så de kunde ligga ute med tränare. Och det är ju väldigt, alltså det är som sagt, det är ju sjukt kostsamt att vara tennisspelare. Liksom,
Ja.
hade jag haft oändliga resurser så hade jag kunnat hyra in någon egen privatcoach och resa runt med. Men den möjligheten har jag inte riktigt haft.
Nej, jag vet, jag vet. När du tog det här beslutet då att satsa på dubbeln då förra sommaren, hur var din plan att klättra på dubbelrankingen då? Liksom, strategin för att ta dig uppåt? För på lägre nivåer som sagt är det inte så mycket poäng liksom, och jag vet inte med partners, och berätta lite om hur idén var för dig att ta dig framåt.
Men när jag började spela då i augusti blir det väl förra året, så då var ju den största utmaningen för mig var ju att komma in i tävlingarna. Och då gällde det att hitta en partner som var så högt rankad som möjligt för att ge mig själv så hög chans att komma in som möjligt. Mm. Och då hade jag lite hjälp av Petros som hörde av sig till mig faktiskt när jag började satsa på dubbel, Tsitsipas. Mm. Och han låg då rankad 150, så med honom så kom jag in i tävlingarna och fick chansen att spela. Och de första veckorna jag spelade så lyckades jag vinna matcher direkt, och en match är ju som sagt... En match är 16 poäng jämfört med att vinna en titel i en 15 000 som är 15 poäng. Ja. Och liksom bara vinna någon match gav ju mig ett bump på rankingen direkt. Så jag kände att jag ganska snabbt tog mig upp och tog mig in på topp 300. Men sen blev ju tävlingarna tuffare och tuffare. Så det var ju liksom så på hösten att jag hela tiden fick kriga efter att hitta så hög rankad partner som möjligt. Och kanske inte... nödvändigtvis den jag helst hade spelat med hela tiden. Och det är ju svårt, för helst av allt vill man ju ha någon som man känner trygghet med, någon som man känner att den här spelaren kan jag verkligen spela bra med på sikt. Mm. Men det blev väldigt hoppigt i början. Där jag liksom testade med olika, och när jag hade spelat med Petro så skulle han liksom iväg och spela någon tävling med sin bror, och det var svårt att matcha schemat helt enkelt. Mm.
Men du försökte få så bra partner som möjligt egentligen hela tiden då, eller? Det var liksom det som var idén, att spela med så högt rankade som möjligt för att ta dig in i tävlingen.
På plats i tävlingen, ja.
Ja, just det. Ja. Just det.
Så ledde väl in på i år också. I början av året så började jag spela en 25 000, men efter det så försökte jag spela bara Challenger. Men det var ju, ja, jag hade liksom men två veckor med någon, lite så här, och det var, jag fick inte riktigt till det heller, och jag hade mötte hela tiden väldigt bra par i början av det här året. Liksom gick hela tiden på de högst sidade i tävlingarna, vilket såklart inte hjälper när man försöker själv ta sig upp och slåss om att komma med i tävlingarna. Det är rätt stor skillnad faktiskt. De sidade spelarna brukar ju vara rankade mellan kanske 50 och 100. Medan de som är sist inne är väl rankade runt 200-250. Vilket ändå är ett ordentligt hopp. Så jag kände väl där ett tag bara, kan jag inte bara dra en lite enklare lottning och komma igenom några runder. Där när man var inne i någon losing streak. Men sen hände det lite, och så fick jag till en titel med Petros i mars, efter att ha förlorat ganska många första runder. Det var egentligen där som jag fick mitt första riktiga skutt på rankingen. Ja. Och kände lite mer trygghet i att, ja, men nu kan jag lite mer välja partners och då komma in i tävlingen utan att känna stress. För det närmade sig också sommar, vilket betyder fler tävlingar och även liksom generellt sett lättare att komma in.
Är det så nu att du kan välja partners mer själv? Liksom är det ett större smörgåsbord för dig nu då?
Ja, man märker det. Så fort man kommer upp lite så är det också fler som hör av sig. För att de krigar för att komma in i tävlingar och vill hitta möjligheter. Så tyvärr är det så att det är kanske oftast inte de söker tennis, den tennisspelaren som de helst hade spelat med, utan de söker den siffran som de på rankingen som de helst vill spela med liksom.
Ja, jag förstår.
Det blir lite skevt där. Det har varit svårt för mig att vänja mig vid den tanken, för jag tänker ju mest att jag vill hitta personkemi och någon som har ett spelsätt som jag kan matcha mitt spel med.
Okej. Okay.
Men man märker ju det att de som har varit med länge på touren, de är ju mycket, det är mycket siffror alltså.
Okej. Okay. Men kommer du också bli det, tror du? Eller kommer det fortfarande vara personkemi du går på?
Ja, jag har ju faktiskt, jag har börjat spela med Mick Veldheer nu, som är en holländare. Vi har ju kört kontinuerligt nu sedan i juli. Och det har gått jävligt bra faktiskt. Så tanken är att jag ska klättra tillsammans med honom nu.
Och men är det för att ni har kul ihop, eller är det för att det är bra liksom jobb tillsammans?
Han har ju gjort lite samma övergång som jag gjorde, fast han gjorde det nu i våras. Så han kommer ju också från singeln. Och jag tycker att våra spelstilar passar ganska bra ihop. Det är väl också det som har gjort att vi har fått in lite resultat här nu. Plus att då vi har kul tillsammans och vi känner varandra sedan innan. Vi spelade någon vecka ITF i Cancun för 1,5 år sedan. Så det har väl... Jag tycker att båda två är viktigt. När man ska spela dubbel med någon så är det extremt många veckor man ska spendera tillsammans. Så det är viktigt att det funkar bra både på och utanför banan.
Har du liksom i den här övergången från singel till dubbel, har du haft kontakt med många dubbelspecialister och frågat dem om råd och guidning och sådär? Eller går man bara på sin egen touch?
Ja, inte jättemycket faktiskt. Jag önskar kanske att man hade haft någon lite mer som man kände väl som hade gjort den resan som kunde hjälpa en lite grann. För jag kände mig ganska ny i det i början. Där jag knappt kände till systemen. Jag visste inte riktigt vilka som skulle vara sist in. Varför ranking som krävdes. Så just där i början så hade det varit bra att få lite guidning. Även vad man ska jobba på som dubbelspelare. För man måste ju tänka om lite grann. Det är ju rätt mycket mer taktiskt tycker jag. Som ett lag då. Jämfört med singeln. Där hade det väl hjälpt, men nu känns det som att nu har jag kommit in i lite nytt tänk, så nu vet jag liksom vilka grejer jag själv behöver jobba på och titta dubbel lite mer om du förstår vad jag menar.
Ja, hur har du lagt om din träning? Liksom när du går ut på ett träningspass idag så måste du träna annorlunda än du gjorde som singelspelare eller?
Ja, både och. Jag känner väl, jag gillar att jobba rätt mycket utifrån. Alltså ha typ några fasta mål, vilka delar i mitt spel som jag vill förbättra. Och så går jag ut på träningen och har kanske de 3-4 sakerna i mitt mindset för att liksom hålla fokus på träningen och veta vad jag ska göra bättre. Och det är väl lite samma som jag jobbade när jag spelade singel. Där hade jag också några saker, men sen är ju de sakerna olika. Men på så sätt så är det samma, men samtidigt är det ju ganska mycket mindre rörelseteknik liksom sida. Det är lite mer mindre springande såklart och mer djupledsarbete och mer strategier kring volleyspel och serv och retur än vad det är i singel som är mer liksom matande och mer rörelseteknik över hela banan.
Kan du ge några exempel? Vad skulle 3 sådana saker kunna vara på en träning som du liksom nu ska jobba med det här?
Men nu framförallt så jobbar jag rätt, alltså min forehand är oftast den starka och den försöker jag verkligen jobba med att hålla ganska lågt, alltså slå ganska hårt men hålla den lågt, för kan jag vara där bak i crossduellerna och slå hårt och lågt så är det jävligt svårt för volleyspelaren att kunna bryta in på de bollarna. Så det jobbar jag med både från baslinjen och i returerna. Och sen försöker jag utveckla ett bättre spel där jag tar mig fram till nätet.
Okej.
Ja. Jag känner mig ganska trygg när jag står bak och står fram. Men speciellt nu när jag ska in på hardcourt så blir det väl lite mer serve volley och lite mer retur volley. Så jag försöker väl komma in i det tänket lite mer att ta mig fram. Och med lite mer första volley och så här.
Okej.
Och sen har jag vissa spots i mina servar som jag vill förbättra. Det är exempel på 3 stycken saker som jag har. Och så försöker jag följa det och kanske inte bara en dag utan det kommer jag här säkert ha samma grejer nu i 3 veckor framöver. Att det är de 3 grejerna jag vill bli bättre på.
Ja, men så slå hårt och lågt till exempel. Då står du och drar bollar ner mot fötterna på någon vid nät då liksom.
Eller också när jag bollar in att jag liksom inte står och håller samma spin och höjd som jag kanske hade gjort som singelspelare. Försöker ju tillämpa de sakerna så snabbt på träningen som möjligt egentligen. För det har ju blivit ganska lite att jag måste känna rytm på träningarna, för det blir ju så väldigt, extremt lite rytm i dubbelmatcher då du knappt får slå några slag. Så jag försöker ju gå på knock lite grann, alltså mycket tidigare i träningarna än vad jag hade gjort som singelspelare kan man väl säga.
Ja. Saknar du det där singelspelet? Alltså att det var kanske ändå kul att spela.
Jag har fått ganska mycket singelspel tack vare att jag spelar så mycket ligamatcher som jag gör. Då spelar jag både singel och dubbel.
Just det.
Jag har inte kommit ifrån det helt, har jag inte gjort. Men det är klart jag saknar det när jag är ute på tävlingar ibland. Att det känns konstigt att bara spela dubbel. För jag är ju van vid att spela både singel och dubbel. Och kanske ha två chanser att gå långt i en tävling. Medan nu blir allt fokus där, så förlorar man inte, så är det slut. Man är van vid att kunna ha både och.
Ja, just det. Du sa ju där tidigare att liksom det är olika strategier, singel och dubbel och taktiska bitar och så vidare. Har du liksom någon coach knuten till dig som är dubbelspecialist nu som hjälper dig med de bitarna?
Ja, nu sen i våras har jag faktiskt haft hjälp av en amerikansk kille. Jag har haft, det är en connection via college. Vi hade en volontärtränare som egentligen jobbar inom finance i San Francisco, som älskar tennis och hjälpte framförallt mig och André och Florian Lacat, en fransman som var på laget. Sen efter college så har han faktiskt hjälpt André sen André gick ut, för André stannar i USA, så de två började naturligt jobba tillsammans. Och han är väl lite så här nisch på dubbel, han älskar strategier och tekniker kring dubbel. Men nu i våras så träffar jag Scott, som han heter. Och då erbjöd han att fan, liksom, bara hör av dig så hjälper jag dig gärna. Okay. Och han har faktiskt varit stor hjälp för mig. Han har verkligen kollat på alla matcher, skickat videos, vilka sekvenser han tycker jag gör bra grejer och vilka sekvenser jag borde utveckla och vilka rörelser jag inte ska göra och vilka rörelser jag ska göra. Så jag har fått väldigt bra liksom videofeedback från honom hela tiden på också de här grejerna, vad jag ska jobba på och vad jag ska bli bättre på.
Okay.
Och jag har gjort väldigt mycket i mitt dubbelspel nu de sista 4-5 månaderna sedan jag började jobba med honom.
Okej, okay, via distans då liksom mestadels?
Ja, jag träffade honom då när vi började snacka om att han skulle hjälpa mig. Men sen har jag inte träffat honom mer.
Okej, okay. Ja, läckert.
En daglig kontakt och ja, jag har fått jävligt bra hjälp av honom. Så, och sen har jag hjälp från tränarna här i Fair Play också. Jocke Henriksson som har börjat här nu precis, han var med mig nu i Portugal och var med mig på Swedish Open. Så jag får ju stöttning av dem också såklart. Det är de jag jobbar med när jag är här hemma som den här veckan i Malmö.
Just det, ja. Jag är med. Och då liksom jobbar ni lite med det som du ihop med amerikanerna har sett då liksom, eller?
Ja, alltså jag försöker förmedla till tränarna här i Fair Play, till Jocke och David, vad jag och Scott har diskuterat då. Och sen hoppas jag ju att de har lite nya inputs också. Jag gillar ju oftast att få lite, jag har fått vänja mig vid det genom när jag växte upp, för jag har aldrig riktigt haft någon så här coach som varit knuten bara till mig som jag har gett förtroende till, utan det har varit mycket att jag har haft olika och försökt ta till mig de sakerna som jag tycker jag kan tillämpa på bästa sätt från olika coacher. Så jag är lite samma nu. Jag tar de sakerna jag tycker är bra från Scott och sen försöker jag få feedback och ta hjälp av de sakerna som David och Jocke kan ge mig här i Malmö.
Just det. Ja, perfekt ju. Filip, du gjorde ju Davis Cup-debut i september för Sverige. Hur var den upplevelsen?
Nej, jättekul. Det har ju varit en dröm och ett mål för mig länge att få chansen att spela för Sverige och göra den debuten. Så det var klart, det var väldigt speciellt att jag fick göra det nu lite senare i min karriär. Nej, det var otroligt kul.
Ja. Många och kanske även du, jag vet inte, kanske tyckte att du borde fått göra debut tidigare i dubben. Hur besviken har du varit tidigare att inte ha fått chansen?
Ja, det är svårt att säga att jag har varit besviken. Det är klart att jag har ju jättegärna själv velat ha den platsen, men sen vet jag ju att det enda jag kan göra själv är ju att försöka göra så bra resultat som möjligt. Det är ju svårt att påverka och bli uttagen och det politiska spelet i tennisen som alltid finns med. Men som sagt, jag har ju försökt bara jobba på och nu fick jag chansen, så nu är jag väldigt glad för den och jag hoppas att jag får förtroendet nu framöver och kanske skapa ett riktigt bra par tillsammans med André i kommande Davis Cup-dubbla.
Ja, just det. Men när du sa att det är mycket politiska beslut, vad menar du med det?
Nej, men det är väl just att det är andra som sitter på besluten. Det är inte du som spelare som bestämmer, utan det är ju det är förbundet och det är de kaptenerna som har varit. Men det är ju mycket resultatbaserat. Liksom, jag har inte visat mig på Challenger-touren och oftast i Davis Cup-matcherna så möter vi spelare som kanske är på ATP och Challenger-touren. Så när de då inte har sett mig spela mot dem så är det väl svårare att göra den uttagningen än kan jag tänka mig nu när jag faktiskt har mött många topp 100-spelare och vunnit mot dem så känner man att de... Då känner man ju också själv på ett sätt att man har nivån för att verkligen inte bara spela de matcherna utan verkligen vinna de matcherna också.
Ja, just
och
det.
Inte bara för upplevelsen.
Ja, ja. Som du sa, du spelar ju med André nu liksom. Det känns som att ni kan bilda ett par tillsammans för ett tag framöver. Ni gick ju på college tillsammans också. Jag vet inte, hur många år gick ni ihop? Var det...
Allihopa.
Alla åren, okej. Det känns som att ni liksom känner varandra, måste ju känna varandra rätt bra från den tiden. Och André har ju tagit sig liksom ännu högre på dubben än vad du har gjort hittills. Är det han som väljer partner bredvid sig i Davis Cup då, eller?
Nej, jag tror inte det. André har inte varit där så länge heller. Det har varit liksom, Robban har varit involverad där och Mackan har varit med på många matcher och André har spelat med, jag tror André har spelat med både Mackan, Robban, Elias och alltså de har ju varit ganska många som har snurrat på de där platserna.
Mm.
Jag tror faktiskt inte, jag vet inte helt, men jag tror inte det är helt upp till André att välja partner, för han har inte heller varit den som har varit så här självklart förutom nu kanske sista året kan man väl säga.
Okej. Men det känns som att ni kommer kunna hitta varandra på ett bra sätt eller? Kompletterar ni varandra bra skulle du säga, du och André?
Ja, men det tror jag. Vi har ju lite olika spelstilar och jag gillar mer att spela kanske baslinjedubbel med serveretur baslinjespel och Andrés styrkor är väl att vara väldigt snabb och aktiv framme vid nätet. Men jag tror att med lite träning och nu fick vi som sagt 3 matcher ihop vi nere i Bologna där jag tycker att vi växte tillsammans och spelade bättre och bättre för varje match. Så jag tror att med träning ihop så tror jag bara att vi kommer bli bättre och bättre som par. För jag tror att vi båda får anpassa oss lite efter varandras spelstil när vi väl spelar tillsammans.
Ja, jag förstår.
Men liksom vinsten vi fick i sista matchen mot Musetti och Bolelli är ju en alltså väldigt, väldigt bra vinst mot 2 riktigt bra spelare. Så kan vi slå dem så kan vi nog vara med och fightas och slå de flesta dubbelparen i Davis Cup-matcher framöver.
Har du haft mycket kontakt med André nu liksom under åren när du valt att satsa på dubben? Eller under senaste året?
Jo, jag och André står ju nära varandra och vi har hållit ihop egentligen sen vi möttes första gången i Fair Play Cup när vi var 10 år liksom. Och var under de första junioråren 1 och 2 i Sverige och gjort landslagsresor tillsammans när vi var 11. Och sen gick vi 2 år tillsammans i Båstad och 4 år tillsammans och bodde ihop på college. Så vi har spenderat helt sjukt mycket tid ihop. Så det är klart, vi känner ju varandra utan och innan och vi är nära kompisar. Så jag snackar ju med honom varje vecka. Liksom. Det har inte varit så mycket tennissnack ändå. Alltså vi coachar ju inte varandra för vi träffas ju tyvärr väldigt sällan.
Okay. Men frågan blir ju då given liksom att jag antar att du har liksom lite reached out och frågat om han kan tänka sig att spela dubbel ibland på lite högre nivå eftersom hans ranking är högre ändå. Vad har du fått för svar då?
Du antar det.
Ja, men det utgår ifrån om ni har så mycket kontakt och är så bra kompisar och allting så här.
Det är klart, vi känner väl båda att det har varit kul att spela tillsammans, men tack vare de här siffrorna som jag snackade om tidigare. Men André vill ju få chansen att spela så höga tävlingar som möjligt och tack vare att jag har legat efter honom så kan ju jag tyvärr inte komma in i tävlingarna tillsammans med André. Så därför har det väl inte riktigt varit ett alternativ. Mer än då kanske de svenska tävlingarna som Båstad och Stockholm. Men då förstår jag, alltså André har ju spelat som hela året tillsammans med Ben i år och har kört med partner i flera veckor. Och det blir ibland svårt att liksom avbryta de partnerskapen för bara en vecka när man har gjort en långsiktig plan. Så Så jag förstår ju André att det är svårt att bara bryta det för att spela en vecka med mig liksom.
Ja,
men det kanske blir framöver. Om jag kan ta mig upp lite och ja, då ges ju chanser till att vi kanske kan komma in ihop.
Ja, ja vi får se. Jag antar att Davis Cup-veckan att det var kul att vara med på flera olika sätt. Hur mycket ekonomiskt gav den veckan dig?
Nej, men det är klart att det är ett större ekonomiskt stöd än vad jag får på Challenger-touren. Det är inte jättemycket pengar i dubbel på Challenger, så i kontrast med det så är det ju ett stort lyft för mig och med de pengarna kan jag ju liksom resa och fortsätta satsa, om man säger så.
Vad snackar vi för summor?
Ja, det kanske jag inte vill säga. Det är för folk fråga andra om.
Andra än dig. Nu är det dig jag sitter här med. Ja, jag fattar. Men det var liksom ändå betydande pengar som ni fick med er.
Ja, och så känner man väl samtidigt, alltså jag har ju satsat på det här extremt många år och kanske inte tjänat så mycket pengar, så man känner väl kanske också att det är en summa man får in för ganska mycket slit man har gjort under många år som faktiskt gör det möjligt att fortsätta liksom. För det är ju liksom årligen en fight om man ska liksom klara budgeten och det är en veckopress att liksom få in pengar för att dra runt det. Och så är det ju.
Hur mycket prispengar är det på Challenger-touren generellt?
Ja, men i de 75 tävlingar är ju de som mest av. Och jag tror vinner man en sån så får man 20 000 var tror jag. Svenska kronor.
Okej. Okay.
Men sen halveras det ju typ varje runda. Så final är kanske runt 12 000 och semifinal är kanske 7-8 000. Och sen kvartsfinal 4 och första omgången 2 typ.
Okej. Hur får ni liksom hotell och resor betalt eller ingår någonting sånt?
Ja, men det har varit en stor skillnad för mig, just att hotell ingår. Och så har de även en regel att om du delar rum med din partner så får du garanterat hotell från söndag till lördagen veckan efter.
Jaha.
Så nu tänkte jag avsluta året kanske i Japan 4 veckor tillsammans med Mick. Och bor vi tillsammans då så har vi i princip hotellet betalt varenda natt under en hel månad. Så okay. På så sätt så sparar man ju väldigt mycket pengar. Framförallt om du jämför med ITF då du alltid står för boende själv.
Ja, och mat och sånt ingår det?
Vissa tävlingar har du både frukost och lunch.
Okej.
Okay. Så det är klart rent så sparar du ganska mycket pengar på att vara på Challenger. Det är det jag också märkte med att gå över till dubben. Att det var mer gynnsamt ekonomiskt.
Just det.
Även om prispengarna kanske inte är så höga. Men gör du bra i challengen och liksom kan vinna någon och gå långt. Så har du ju mindre utgifter kanske. Och har chansen att göra lite mer. Få in lite mer pengar.
Men så du ligger ju. Vad är det du ligger nu? Runt 160 ja. I världen. Hur då går du. Du går runt på din tennis nu då liksom. Kan man säga eller?
Ja, och sen har jag lite hjälp av några sponsorer som har stöttat mig de sista 3 åren.
Ja.
Så jag har försökt bygga ett lite eget tennisnätverk med hjälp av Kristoffer, en nära vän här i Malmö. Och jag har 2 gånger om året kört egna event faktiskt. Då jag har försökt samla mina sponsorer och kört lite som en tennisklinik. Då det har varit väldigt olika nivåer på tennisspelandet, men där jag har försökt bjuda in något ex-pro. Magnus Larsson har hjälpt mig och Janne Gunnarsson har varit och hjälpt mig. Och helt enkelt göra, ja, men skapa möjligheter för tennisen och kombinera det med näringslivet. Och sen även bjuda in lite icke-sponsorer eller potentiella sponsorer då som... För just det, för att skapa ett lite större nätverk och att de också får någon vinning och utav att hjälpa mig i min tennissatsning.
Det är superbra ju. Har det gett ringar på vattnet? Alltså har det hjälpt dig? Eller har du fått in
folk
vara med på grund av det?
Tack vare det så har jag ju faktiskt fortsatt nu de här 2-3 åren. För jag var inne i en liten sån här zon när covid kom och det inte gick så bra att jag faktiskt inte skulle fortsätta spela längre. att jag kände ganska stor ekonomisk press och liksom spelade alla de här klubbmatcherna bara för att gå runt, men att det faktiskt inte gynnade sig. Räddningen var lite där när Kristoffer då som är här i Malmö gick in och sa att fan, vi försöker lägga upp en plan för dig, och hjälpte mig att få in några sponsorer som kunde hjälpa mig, och tack vare den här satsningen med eventen jag kör och det som jag kallar Team Bergvik-konceptet så har jag fortsatt, och det är det som gör att jag tagit mig dit jag är idag.
Häftigt. Men så här, du gör två event per år med de som stöttar dig då. Just det. Och det är det som konceptet bygger på då, kan man säga. Eller Bergvik-konceptet.
Ja. Och sen från början så var det tänkt också framtiden kanske också, men att jag skulle involvera även kanske några juniorer för att liksom få sponsorerna och näringslivet och hjälpa fler tennisspelare och kanske lite upcoming som behöver det ekonomiska stödet för att ut och resa. Men sen är det ju alltså, som i år så har jag ju varit ute och rest. Vi har spelat nu 13 veckor i sträck och alltså jag har knappt varit hemma någonting, så jag har lite svårt att, ja, tiden räcker inte till och jag är inte hemma tillräckligt mycket för att jag ska kunna göra den satsningen med Tim Bergvik som jag kanske hade ambitioner att göra eller som jag ville gå vidare med att göra.
Just det.
Så just nu så har det fått hålla sig till eventen och att jag kanske tar sponsorerna till Båstad och Stockholm och försöka köra någonting där med dem när de tävlingarna går.
Häftigt, drivande. Men du har också fortsatt spela ligamatcher under hela den här transition till dubbel och än idag. Är det av ekonomiska anledningar du väljer att spela ligamatcherna främst?
Främst så är det ju det. Det var ju så det började. Men sen har det också växt lite på mig. Jag har varit i samma klubbar i de olika länderna. Och desto längre jag har varit där, desto roligare är det att spela för laget och för tillsammans med samma folk. Så jag tycker det är väldigt givande för min tennis också. Jag får fler matcher, jag får hålla igång singeln. Jag tycker det är väldigt kul med lagspel sen jag spelade college egentligen. Så jag tycker det är givande för mig, men sen är det också givande liksom ekonomiskt tack vare att jag får betalt för att vara där och det blir någon sorts säker inkomst i all osäkerhet som är normalt sett på touren där man aldrig vet hur mycket man kan få in en vecka.
Ja, just det. Hur mycket tid lägger du på de ligamatcherna utomlands?
Ja, det blir när det passar, men oftast är de på söndagar vilket passar ganska bra för dubbelspelare. Då dubbeltävlingarna börjar på tisdagar och slutar på lördagar. Så,
perfekt ju.
Ja, så jag kan ju nu få en möjlighet att verkligen få ihop båda två. Jämfört med förut när man spelar singelkval ibland på söndagar så var det helt omöjligt att planera och gick nästan aldrig att spela seriematcher om du inte skulle ta en week off. Vilket man inte vill.
Ja,
så nu blir det ju det blir ju mer passande nu än vad det har varit tidigare.
Och det är bra pengar du får där borta också, eller?
Ja, det är lite olika i de olika länderna. För jag spelar ju både i Italien, Frankrike, Tyskland och ibland i Danmark och sen elitserien såklart.
Just det. Men ungefär hur mycket får du för de här matcherna?
Nej, men det...
Jag vill inte säga exakt siffra, men ungefär. Liksom, vad ligger det på? 10 000 per match utomlands?
Eller ja, vad är det? Det är runt där.
Ja, okej. Det är bra pengar ju.
Ja, för oss är det väldigt bra.
Just det. Om vi bara kort går tillbaka till DC. Så var det ju en DC-match utan de två högst rankade spelarna i Sverige. Hur mycket snackades det om det mellan er spelare? Att laget var lite sargat?
Ja, eller bäst och tredje bäst rankade blev det.
Det stämmer. Precis.
Men nej, alltså vi fokuserade inte på det så mycket. Vi hade ju det laget som var på plats. Det var det laget vi hade där. Och vi försökte prestera så bra som möjligt efter de förutsättningar vi hade. Så enkelt är det. Så det snackades inte så mycket om det faktiskt.
Okej. Och i Sverige så spelar du för Fair Play och gjort det i många år. Vad betyder Fair Play i din satsning idag och vad har de för roll i den så att säga?
Nej, men de har inte betytt jättemycket för mig. Jag menar, det var egentligen Janne som drog igång allting, Janne Immonen, när jag blev kvar på college och ville verkligen satsa på proffsspelare. För jag kände väl att det fanns ingen så här naturlig väg som vi snackade om tidigare. Mm. Där jag kunde haka på något koncept som funkade. Men Janne startade det i och med att jag kom hem. Så var det det var jag och Dragos då. Och sen var det tänkt att det var Isak Arvidsson som skulle vara med. Men han tyvärr slutade precis när jag skulle komma hem. Mm. Men han drog igång det här konceptet med Swedish Tennis Academy. Att vi skulle försöka ha en akademi här på Fair Play. Och sen dess egentligen har jag haft förhållandevis väldigt bra stöd från Fair Play. Som har hjälpt mig och som sagt varit med vissa veckor ute och ge mig liksom ekonomiskt stöd för att spela utomlands i motbetalning om att spela serien då. Och sen får jag ju all träning och upplägg här, och vi har även ett koncept med Malmö Idrottsakademi där staden egentligen hjälper individuella idrottare. Där jag har tillgång till fysio och sjukgymnast och fystränare och mental rådgivare och liksom allt möjligt. Så jag tycker själva upplägget här i Malmö kunde inte bli mycket bättre än vad det är. Och jag har fått alltså väldigt mycket hjälp från Malmö under de här 6 åren sedan jag blev klar på college.
Ja. Och hur upplever du elitserien som du spelar för Malmö eller för Fair Play? Den betyder ju mycket för Fair Play som klubb. Hur mycket betyder elitserien för dig som spelare?
Det blir ju alltså framförallt att jag tycker det är kul att spela, men sen blir det också ganska prestigefullt när man har spelat fler och fler år. Mm. Det är samma spelare som oftast är i samma klubbar och man har sina rivaliteter. Och vi har väl haft lite rivalitet med både GLTK och Solna som har varit bra lag de senaste åren. Mm. Och det skapar ju ett intresse för oss som spelare att vi tycker det är kul när elitserien kommer och kul att spela de här lagmatcherna för sin klubb.
Ja, just det. Och sen så spelar du utomhusserien också.
Ja.
Ja. Hur ser du på utomhusserien?
Alltså jag gillade konceptet när det var final under SM-veckan. För då tyckte jag det skapade en större mening där alla sporter var med på ett hörn och SVT var där och filmade våra matcher. Alltså det blev en liten större grej kring det. Mm. Sen vet jag faktiskt inte anledningen till att de tog bort det här utomhusslutspelet från SM-veckan. För de senaste 3 åren har det ju varit slutet av augusti eller till och med början av september. Då det känns som att utomhustennisen har egentligen dött ut i Sverige. Vilket jag tycker är märkligt. För det hade kunnat vara en stor grej och skapat ett större intresse kring tennisen med hjälp av uteserien. Men det intresset har försvunnit lite tycker jag, vilket är synd.
Jag har själv funderat lite där, Filip, så här på att jag tror Fair Play vann ju sitt, var det 8:e raka SM-guld utomhus nu i år. Ja. Och du ligger ju runt 160 värn i dubbel, försöker ta dig uppåt. Den här utomhusserien spelas på sommaren som kanske ändå är den bästa perioden på året att tävla utomlands. Så kan jag liksom tänka lite så här, varför spelar du utomhusserien som knappt några i Sverige bryr sig jättemycket om så här. Ja. Förstår du min fråga lite?
Ja, men bra fråga. Nej, men jag, alltså seriematcherna i sig så spelar jag om jag är tillgänglig. Så är det. Sen har ju klubben som ambition att vinna de här SM-gulden och jag vill ju hjälpa klubben med det eftersom att klubben hjälper mig så mycket som den veckan jag kanske tar, eller halv vecka för att spela det slutspelet, är egentligen bara en helg, lördag, söndag.
Ja.
Det tycker väl jag att det kan jag ge tillbaka till Fair Play och spela det slutspelet för att de hjälper mig så mycket under året. Så lite ge och ta är det. Jag kan inte bara liksom tänka på mig själv och utgå från mitt eget bästa hela tiden.
Nej, det är ju fint tänkt så här. Jag tänker ju ofta man pratar om att sätta spelaren i centrum så här, att det är spelaren som ska vara prioriterad så här. Då tänker jag att Filip Bergevi i centrum kanske inte hade varit att åka till Norrahammar och vinna 8:e SM-guldet utomhus. Men jag förstår ju din syn på det då, att ge tillbaka på det sättet så här.
Ja. Och sen har jag ju det liksom lite i min planering. Jag tror jag spelade 4 veckor i rad liksom inför det. Och sen att det kanske blir en naturlig vecka att ta lite paus och spela det. För det ses ju lite som en vilovecka för mig, eller träningsvecka. Och sen liksom få några matcher för att sen ge sig ut igen. Så man kan ju lägga det lite smart i sin planering också, så att det inte blir att man är ute en vecka kanske bara och sen, oj, nu måste jag hem och spela slutspelet. Nej. Utan att om man tänker en lite längre plan och gör sin planering kanske en, 2 månader i förväg, så kan man ju lägga in det på ett snyggt sätt, så att man kan också få fördel av de matcherna, och att det inte bara blir ett måste, att man måste hem och spela serien, som jag vill att det ska kännas.
Nej, just det. Nej, jag är med. Givande och tagande, jag hör dig. Filip, innan vi går in på lite frågor ställer till de flesta gästerna här, så tänkte jag ändå, som dubbelspelare, det är ofta otroligt små marginaler i dubbel. Det är ju liksom inte sällan det är match tiebreak och det är några få poäng hit och dit. Hur hanterar man liksom när det går emot en, när det är liksom så otroligt små skillnader mellan vinst och förlust? Så här?
Ja, nej, det är tufft. Alltså det är lätt att ta mycket på en mentalt om man väl förlorar några i rad, och så tycker man att det går emot en och man försöker tycka synd om sig själv lite grann. Men så som jag har sett det nu sista tiden har det faktiskt gått lite bättre, att jag försöker se det lite mer långsiktigt. Alltså, även om det är väldigt små marginaler där och då med Noah Adwi 40 lika och Super Tiebreak avgörande sätt, och det kanske skiljer på en nätrullare hit och dit, men så försöker jag ändå se det som liksom många veckor i rad, liksom att försöker jag jobba med de grejerna och försöker förbättra de här 3-4 grejerna varje dag och försöker jobba med dem under matcherna. Och jag och Mick har väl några så här punkter som vi jobbar med på matcherna och under veckorna som vi försöker förbättra. Håller du dig till den planen och försöker bli bättre som lag och som tennisspelare överlag, så och försöker liksom i den stunden liksom bortse från att det står 40 lika och att det är så jävla viktigt just den bollen, och försöker liksom ta det ut större perspektiv och se det som en längre satsning, och att resultaten kommer om vi bara gör saker bättre hela tiden.
Ja, men det kan ju inte vara så lätt alltid att göra det.
Nej, det är det verkligen inte. Och du blir ju liksom hetare i stunden.
Ja.
Men på något sätt så är det bara, du måste vara så jävla inställd på vad du ska göra just då och vad din spelidentitet är. Att liksom bara veta att du utför det här på bästa sätt, och när bollen kommer här så ska du göra så här. Och bara sätta det liksom. Och sen förhoppningsvis så sker resultaten av automatik sen om du får ditt spel på plats. Jag har ett exempel jag kan ge faktiskt. Nu spelade jag för några veckor sedan semifinal i en stor challenger i Österrike. Och har spelat jättejämn match, vinner första set, 5 lika andra set, har breakbollar, tar inte dem, missar någon boll med 2 centimeter liksom. Har 3-0 i tiebreak, tappar det, så är det super tiebreak och man känner liksom, vi har varit så mycket bättre hela matchen. Vi har matchboll 10-9, jag ska serva. Och så blir man så här, så har man liksom vetat vad man ska göra hela matchen, och så känner man bara för att det är matchboll så övertänker man. Och så säger som jag bara, ska jag kicka in den här bara så att jag sätter första serven, för det var rätt blåsigt. Och så kom liksom Mick och han bara, men gå för den, du sätter den. Så blir det så här, då blir man helt plötsligt jävla tveksam när det kommer ett så sjukt viktigt läge av matchen. Tack vare det så missar jag första serven. Sätter andra serven, men han sätter en sjuk retur för att andra serven är lite för dålig. Och så förlorar vi matchen 13-11. Och det är liksom skillnaden på, vinner vi den poängen så är det 75 poäng istället för 45. Och det hade varit min största final jag spelat någonsin. Och liksom det, du får liksom inte tveka i de lägena. Du måste bara köra på instinkt på något sätt. Det blir så lätt att man övertänker.
Men hur är du efter en sån match? Hur går du vidare efter en sån liksom förlust där?
Nej, man är ju knäckt alltså. Just i stunden så är man ju bara liksom lite så här smått förstörd liksom, och bara fan. Att det var så jävla nära. Ja. Men Men sen blir det ju, det gäller ju bara att försöka tänka, men vi får ha en ny chans nästa vecka. Liksom vi var nära på att slå ett par där båda rankade 70 liksom, och vi visar att vi har nivån för att verkligen ligga på högsta nivån, och de killarna spelar liksom Grand Slam nästa år, och det är dit vi vill vara, och vi liksom vi tycker att vi är bättre än dem och vinner 10 bollar fler i matchen och har matchboll liksom. Så på något sätt får man dra det i ett större perspektiv efter en timme eller två och känna att man gjorde en bra insats och inte känna att fan att vi inte vann.
Är det så? Det tar en timme eller två, sen har du liksom släppt
det
lite?
Glömt. Jag gräver mig över det längre, men det blir liksom att du får försöka dra det positiva ur förlusten ändå på något sätt.
Ja, ja, just det. Vem bestämmer på banan över besluten mellan du och Mick?
Generellt sett så är det ju den som servar, om vi själva servar, som tar besluten.
Okej.
Ja, men man kan väl säga den som nuddar bollen först är väl den som bestämmer den rallyn lite. Men så här generellt sett med spelstrategi och så här så gör nog jag det lite mer än han. Eftersom att jag har spelat dubbel lite längre också och är lite högre rankad än honom, så det blir lite naturligt att jag har bestämt lite grann hur vi ska spela och vad vårt upplägg är.
Okej, okej. Är det så? Den högst rankade bestämmer?
Nej, men grejen var, alltså han började spela nu. Jag var ju nästan den första han började spela Challenger med. Det blir lite så här, det blir lite nytt för honom nu när vi började spela för någon månad sedan. Så när vi väl började spela, så tack vare att jag hade gjort det i nästan ett år, så blev det också att han var ganska frågvis och liksom, hur ska vi göra här och vad tycker du och vad är bäst, och tack vare att han tog den approachen så var det lite mer att jag fick ta den ledande rollen lite mer.
Okej. Men
nu när vi spelar tillsammans så pass många veckor så är det lite mer, alltså det är mycket mer gemensamt, alltså han har ju sin åsikt, jag har min åsikt, och jag tycker det är rätt viktigt. Vi snackar ganska mycket om matcher och hur vi ska kunna hjälpa varandra. Alltså även typ i energi under matcherna. Och hur jag vill att han ska hjälpa mig på bästa sätt för att jag ska spela bra och vice versa.
Kan ni vara tuffa mot varandra också? Alltså är ni ärliga med varandra?
Ja, jag vill ha den. Jag vill ju ha högt i tak. Att jag vill ju att han ska liksom säga till mig om han tycker jag gör något fel. Och även liksom på banan, om han har några taktiska analyser eller någonting, så vill jag att han ska säga det direkt. Och jag försöker vara ganska, ganska tydlig mot honom. Men det är svårt, man är ju ganska stark individ och det är ju lätt att man känner att den andra ligger på en för mycket. Eller att den andra tycker att man gör fel bara för att man säger att man tycker de ska göra det här bättre. Så det är en svår balans, så man får ju verkligen ta det som att man försöker göra varandra bättre som lag och inte ta det som personlig nedklankning, eller vad säger man?
Nej, just det. Men som till exempel när ni jobbar med era egna coacher, eller som du med Joakim eller med amerikanerna och så här vidare, coachar de liksom er som team då, eller är det liksom att ni har era egna coacher som pratar för er del, så att säga?
Det har väl svetsat ihop lite mer också nu sista veckorna när vi har spelat tillsammans. Som Jocke var ju med oss båda nu i Portugal och då försöker han hjälpa båda två. Och Mick har ju svensk tränare Håkan Dalbo nere i Österrike. Ja, ja. Och han har även varit med någon vecka, och när han är med så försöker han ju såklart hjälpa oss båda.
Ja.
Och det Scott säger till mig, han nämner ju även lite grejer om Mick, och så försöker jag liksom vidarebefordra det från Scott och säga, men han tycker vi ska göra lite mer på det här sättet. Och, ja. Ja, men som sagt, det är bara att hålla det högt i tak och försöka använda de kunskaperna man kan utifrån och bara vara ärliga mot varandra, så tror jag att det är det bästa sättet för att ta sig vidare.
Jag är med. Filip, lite fasta frågor här nu då.
Yes.
Om du kunde ändra eller förbättra något med dig själv, vad skulle det vara?
Ja, jag vet inte. Det är så svårt de här.
Det är första, jag har 10 kvar.
10 till. Ja. Nej, men det är en sak, det är jättesvårt. Jag vill ju förbättra mycket med mig själv.
Ta något då.
Man vill ju hela tiden liksom få bästa strategin för att man ska utvecklas så bra som möjligt och göra sin bästa plan. Det blir, alltså jag, kanske att jag hade velat se att jag är bättre på att inte tveka mina beslut, skulle jag nog kunna säga.
Okej.
Jag blev lite second guess, att jag liksom, valde jag verkligen rätt här? Ska jag verkligen göra så? Istället för att liksom ta ett beslut, släppa det jag inte valde och gå på det.
Ja, okej. Ja, lite beslutsångest ibland alltså.
Ja, lite så.
Mm. Det är bra svar. En förebild eller mentor som du sett upp mycket till genom åren?
Som jag har haft i min tennis liksom, eller i mitt liv?
Ja, tennis eller som person, alltså, ja, som person eller någon som du liksom bollat mycket tankar med under åren.
Men under tidiga dagar så, alltså, nu har jag inte nämnt, men Ulf Samuelsson hjälpte mig väldigt mycket fram tills jag var 15 i Åhus tennisklubb. Så under tidiga dagar var ju han den stora mentorn för mig och den som liksom förde mig framåt i min tennis. Och även min morfar skulle jag säga. Han gick bort för ganska många år sedan nu, men fram tills jag var 18 så var det han som jag alltid snackade med efter matcher och försökte bolla liksom mentala tankar med. Och även om inte han var liksom någon tennisspelare själv, så tyckte jag fick väldigt fina råd och så här mentalt stöd av honom. Så de jag säger var viktiga mina tidiga dagar.
Läckert. En film eller bok du har hämtat inspiration ifrån? Läser du mycket, Filip?
Jag har gjort, men jag läser lite. Jag läser typ mer skönlitterärt för att bara slappna av och stänga av mina tankar. Nej, det har jag faktiskt inte. Pass på den.
Pass på den, ja. Svensk tennis största styrka?
Det är väl vår historik inom tennisen, att folk respekterar oss ganska mycket fortfarande tycker jag, fast att vi kan inte ha så många spelare. Och sen borde vår styrka vara att vi är ett ganska litet land, så vi borde kunna ta nytta av varandra, men jag tycker det borde vi göra bättre, tycker jag.
Hur skulle man kunna göra det bättre, tror du?
Det jag snackade om innan, liksom försöka samla folk på ett bättre sätt och hitta lite, alltså sätt på att bara hjälpas åt helt enkelt. För jag tycker att folk är ganska utspridda på sina egna kanter och tar inte nytta av varandra på det bästa sätt.
Nej. Pratar ni spelare om sånt här liksom, när du träffar andra svenska spelare, eller är det inte så intressant sinsemellan så?
Jo. Alltså jag tycker, med de jag har hängt med så har vi ändå snackat en del om det. De jag har varit med som Merida och Freund och Friberg till viss del. Och, alltså vi har ändå försökt att synka våra scheman och resa tillsammans och hjälpas åt lite grann till viss mån. Så jag tycker oss spelare sinsemellan så tycker jag det funkar ganska bra ändå.
Okej. Har du som liksom nu var med i Davis Cup och liksom är på högsta nivån i Sverige, har ni liksom någon person som ni som synkar ihop er som grupp? Alltså har ni någon kontaktperson på förbundet som frågar hur det går för er, eller som håller kontakten lite emellan liksom sådär?
Nej, det är det vi inte har, och det är det som jag kan sakna lite. Det var därför jag nämnde det här med att det var så bra upplägg, men vi hade Fidde som ändå hade oss och synkade oss. Men nu efter att jag blev klar med college så har vi inte haft någon som har dratt ihop oss som ett team som man kanske hade kunnat göra av något slag. Okay. Så det är väl det som är lite synd.
Så du får ett samtal att du är kallad till Davis Cup här nu, men sen är det tyst till nästa samling liksom?
Ja.
Det är inte så bra.
Det skulle kunna vara bättre.
Ja, okej. Ja, det är bra. Man kan säga det på olika sätt. Vad är svensk tennis största svaghet då, Filip? Jag frågade om styrkan förut.
Ja. Då kom vi in på samma sak, tycker jag. Men
ja, det är lite, vi kanske svarade på det faktiskt.
Ja.
Vi tar nästa. Vad är det senaste du lärde dig?
Mm.
Lär du nya grejer ibland, eller?
Ja, hela tiden.
Då är det bara att välja och vraka.
Ja. Men senast jag lärde mig var nog jag tänker bara tennis. Jag känner mig så tennisskadad, men backhandvolleyn har jag jobbat mycket på, väldigt mycket.
Okej.
Och det senaste jag har lärt mig där är väl att jag ska liksom följa med mig hela armen så jag inte bara använder handleden. Och jag tycker att jag fått till det ganska bra nu. Väldigt bra.
Det låter helt fantastiskt.
Ja, grymt.
Så när man ser dig spela, kanske i Stockholm, då ska vi hålla extra koll på backhandvolleyn som du har fått
Ja,
till nu.
exakt.
Det är fantastiskt. Vilken rankar du som din största framgång?
Det är väl lite delat, alltså det blir ju lite Challenger-titeln. Jag har ju bara en Challenger-titel. Så det är ju min största framgång så internationellt, men jag skulle ändå vilja se det som en framgång att jag fick vara med nu på DC och att jag fick vinna min första DC-match för några veckor sedan. Det rankar jag väldigt högt.
Var det liksom, kändes det väldigt stort att få ändå spela för Sverige i Davis Cup? Det är ju ändå något man kanske har haft som mål i många år,
Det
tänker
gjorde.
jag.
Alltså man får ju lite gåshud när man går ut och står där på plan och sjunger nationalsången liksom och vet att man representerar något större än bara sig själv.
Ja.
Nej, men det var coolt.
Skulle du säga att dina liksom 4 år på college, hade du nytta av att ändå ha spelat i lag och kanske med en extra press på dig när du nu spelar Davis Cup till exempel? Eller är det helt olika saker?
Nej, det tror jag. Sen är det ju klart när man går ut på en DC-match för första gången så är det ju väldigt nytt i sig och man sätter väl kanske lite högre krav och större press på sig själv än man gör på en college-match. Men det har ju ändå lite samma vibe så jag tror ändå att jag har väldigt mycket nytta av att jag har spelat så mycket lagmatcher och är van vid att spela lagspel och tillsammans med teammates. Under min karriär väldigt mycket. Så jag tror att jag har många fördelar av det när jag väl går ut på plan och ska spela en DC-match till exempel.
Har du fortfarande starka känslor för din skola i USA? Förresten, nu byter jag spår lite här, men.
Ja, nej, men lite. Alltså det är klart att sen har det blivit lite så när man inte har blivit så pass gammal så att ingen är kvar på laget som när man själv var där. Och nu har ju tyvärr även coacherna bytts ut så lite mindre connection känner man nu sista 2-3 åren. Men jag skulle säga första 4 åren så känner jag mig väldigt så här bunden till skolan fortfarande. Även nu jag inte
Okej. Just det, för jag tycker många går ju kvar i sina collegekläder så här 10 år efteråt liksom, och det känns som att man är helt.
Ja, jag har släppt dem. Alltså jag har lagt dem i någon låda. Jag blir trött på att ha dem där efter ett tag. Man har ju dem varje dag i 4 år. Alltså. Kände jag bara, nej, jag orkar inte det där längre.
Det låter rimligt ändå. 2 frågor kvar. Vad tror du på som du upplever att andra inte håller med dig om?
Men just det här med teammodellen, alltså jag tror ju väldigt mycket på det, men jag upplever att många tennisspelare och tenniscoacher inte gör det.
Okej.
Jag skulle säga att många jag snackar med ser liksom att den här individuella vägen, att alla måste bana sitt eget spår och ha sin individuella hjälp för att liksom ta sig framåt. Medans min filosofi är lite mer att jag tror att man kan göra det som lag även i en individuell idrott.
Ja. Ja, det finns ju olika meningar kring det där, helt klart. Ja, slutligen då. Vill du rekommendera någonting, Filip? Vad som helst?
Gå på college.
Du gör det alltså? Ja.
Och sen vill jag rekommendera att en tennissatsning tar väldigt lång tid liksom. Du måste ge dig själv chansen under ett antal år för att du ska kunna ge den någon utveckling tycker jag. Så för er som liksom är up and coming och verkligen vill göra en satsning, försök men ha tålamod med det. För det kan verkligen löna sig och ge resultat om man väl har en plan och en strategi och följer den under ett antal år, så tror jag att nästan vem som helst kan nå sina mål och liksom ta sig vidare. Många som slutar lite för tidigt tycker jag.
Riktigt bra tips, Filip. Även när du satsade på singeln fortfarande, hade du liksom en så tydlig strategi och plan då också, som du, det låter som att du ändå har nu och kanske har haft sista året?
Nej, alltså man var lite mer... alltså man lät resultat... Jag tyckte framförallt att resultaten påverkade mig lite för mycket. Alltså jag blev lite för knäckt när jag väl förlorade. Och sen var det lite kanske för mycket highs när man väl vann. Liksom. Det blev att hela ens personlighet baserades på hur man presterade om man vann eller förlorade på tennismatcherna. Så jag önskar lite mer att jag kunde sätta de känslorna åt sidan tidigare i min karriär och försöka se det som sagt lite mer långsiktigt och ha lite mer plan över hur jag ska bli bättre över tid. Det blev hela tiden hur ska jag vara så bra som möjligt den dagen för att jag ska prestera, och om jag inte lyckades med det så blev det liksom så här mentalt eget nederlag för att man förlorade den matchen. Och så man knäckte över det istället för att se det som en utveckling över tid, om du förstår vad jag menar.
Ja, absolut, absolut. Ja, precis, precis. Hur ser du framåt på tiden nu då, Filip? Nu liksom har du spelat dubbel ett år, tar dig fortfarande uppåt. Jag tänker att du kan ju spela dubbel i 10 år till, antar jag. Eller hur tänker du framöver?
Toppen håller än i alla fall. Men... Nej, men jag har ju fortfarande, alltså ett stort mål för mig är ju att spela Grand Slam-tävlingarna som senior. Och den vill jag ju nå snart liksom.
Ja.
Men jag känner ju det för att kunna slå igenom och göra det på riktigt i dubbel och kunna känna att man har haft en bra karriär, så är det ändå dit jag måste nå. Ja. Så jag vill ju ändå skynda ganska snabbt upp på den nivån. Så mitt mål är väl i år att vara topp 150 och sen i år, nästa år, och kunna kanske ta sig till en ranking och kanske spela eventuellt US Open nästa år. Är väl min plan. Sen beror det ju lite på liksom, går det då bra och kan jag slå igenom under nästa år, så ger det väl större chanser för mig att kunna spela under fler år framöver, om man säger så.
Just det, just det. Är det med Mick du tänker att du ska nå Grand Slam?
Ja. Det är det.
Läckert.
För tillfället så är det där som satsningen ligger. Så.
Härligt. Filip, var superkul att prata med dig. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med och dela med dig av dina tankar.
Absolut, tack för att jag fick vara med.
Kul att ha med Filip i podden, och det finns ju som vanligt mycket intressanta bitar man kan plocka med sig utav det här, och jag tar ju med mig hur han verkar ha varit väldigt företagsam med sitt nätverk nere i Malmö. Otroligt imponerande att ta det ansvaret, för det kommer man ju tillbaka till i vissa avsnitt, att tennisspelarna är ju egenföretagare på sätt och vis, och det här har ju verkligen Filip tagit sig an. Och verkar ju bygga ett smart team runt honom. Både när det gäller tränare. Som han berättade om sin amerikanska tränare. Teamet på svensk mark i Fair Play. Men även med hjälpen runt omkring honom. I form av sponsorer. Ligaspel i andra länder. Och så vidare. Ja, mycket imponerande där och väldigt moget får man ju verkligen säga. Så stort tack till Filip för att du var med i den här serien. Och som vanligt, nya avsnitt är på ingång. Glöm inte tryck på prenumerera-knappen så ni inte missar något avsnitt. Och jag vill tacka min sponsor House of Bontin. Ni vet väl att de har mer än träningsredskap i sitt utbud. De har senor, racketar från många märken, kläder. Ja, allt ni behöver för er tennisspelande, bollar med mera. Så surfa in på House of Bontin och använd rabattkoden Linus, så har ni 15% på hela sortimentet förutom slingerbag eller redan nedsatta priser. Stort tack till House of Bontin. Vi hörs snart igen.